Kapitel 20. Spjutsång och pilskott. Ut med dig nu. Du får inte vara här inne. Holm blir slätt bestämt. Nästan hård. Jag ska bara tälja klart den här. Rad uppsuckade utan att se upp. Kan du göra ute? Det regnar. Det spelar ingen roll. Ut med dig nu. Du kan sitta i smedjan. Du vill väl inte att... Åh, det har jag sagt 100 gånger. Nej, jag vill inte att de ska dö. Ja, jag vill att de ska segra. Ja, igen. Jag vill att ni ska snärja deras fiender och lossa deras egna bojer. Men måste ni vävgallra varenda dag? Räcker inte med varannan? Tyst med. Du pratar som de har förstånd till. Kan inte ta några risker. Tänk på att de kanske kämpar just i detta nu. Suck. Kommer att skämmas just när väven hänger vid högsätet. När din bror och era fränder är välbehållna åter. Och för all äran. Ja då. Din tur kommer. Tänk på bror Rörik. Han surar inte. Klart han inte gör. Vet du vad han har det till? Han är väl ute och hjälper smidäbbe. Haha, tror du ja. Gissa en gång till. I Härsby med far. Nej, en gång till. Lagar hängnade med Frida. Fel alla tre gångerna. Då får du undra. För inte alls. Nu är det så god att tala om vad han har hus. Du vill inte veta. Säg. Inte. Du får fundera. Jag berättar sen. Vid kvällsvarden. Radulf gick mot dörren och kände sig skadeglad. Om livet hemma på gården var ett helvete när de andra var ute på äventyr kunde han i alla fall plåga dem som var hemma. Mor var alltid lätt att göra vansinnig och kunde göra livet lite surt för Radulf för inte mer än rätt åt honom. Holmvis var i kapp honom med några kliv och ställde sig i vägen. Du säger, nu kommer du inte ut. Så nyss vill jag ut med. Och nu får jag inte gå ut. Hur ska du ha det egentligen? Holmvis såg med stål i blicken på sin son. Marianne. Radulf uppfattade endast en dov morgning. Nu hade han fått henne dit han ville. Han hade hela hennes uppmärksamhet. Jag vet inte, sa Radulf. Det var sant i sig. Han visste faktiskt inte vilken plats Rörik uppehöll sig på just nu. Men jag tycker bestämt han sa något om Rodsunda och Gudrun. Gudrun, tänkte hon. Det är ständigt denna Gudrun. Rörik tänker inte på mycket annat än henne. Flickan är inte alls så tokig. Hon är både klok och stark, men han missköter sina sysslor för hennes skull. Dessutom misstrodde hon Gudruns anor, vilket var osäker om denna vore ett gott gifte. Familjen var nybyggare. Gården i Rodsunda hade endast någon mansålder på nacken. Värst var Radulf Ackermunter. Holmvis blev avbruten i sina tankar av Frida som fortsatte. Jag mötte honom på tunet och han såg muntrare ut på länge. Kunde jag tänka mig det, sa Holmvis. Kommer de andra? De är strax här. Hur tror du det går för våra fränder? Jag känner inget särskilt. I synnerhet inte nu. Radulf driver mig till vanvett och jag oroar mig för Rörik. Varför oroar du dig för Rörik? Har du inte märkt hur han svans av kring Gudrun i Rodsunda? Kanske det, men det är väl inget. Hon är god mot honom och han är lycklig. Och tänk inte på annat. Låt honom hållas. Tids nog tröttnar han, eller så får du henne som svärdotter. Hon är just det jag fruktar. Gör inte det, hon är bra för honom. För vem, frågade Fröjlis som just kom in i salen. Strunt i det, hjälp till med väven nu. Under tiden hade flera av gårdens kvinnor kommit in i hallen. Alla stillnade nu. En stund andades de med slutna ögon och händerna efter sidorna. Sen gick Holmdis till vävstolen. De andra följde efter. Alla hade givna uppgifter. Sedan länge invanda. Att väva var både ett praktiskt arbete och ett andligt. Gallrade man rätt medan man vävde kunde man snärja fiender och befria fjättrade fränder. Rätt sjungen kunde sången påverka såväl öde som andra. Det var ett människors försök att beveka makterna med samma metoder som de själva använde. Nornor spann ödestrådar och vävde sin väv, men får gjorde detsamma, blott med mindre makt. Det rytmiska dunkandet pågick en stund. Kvinnorna rörde sig vant. Skytten gick av och an mellan flinka händer och bommen dunkade dovt när den slog i väften. Dunk, dunk, dunk. När de hade hållit på en stund började de nynna en melodi till vävstolens takt. Dunk, dunk, dunk. Koncentrationen var fullständig. Dunk, dunk, dunk. Sen började de sjunga. Dunk. Dunk, dunk. Varp är spänd för fienders fall. Väv i ram, blöt med blod, varslar om valkamp. Mellan fränkors fingrar, väv växer med spjutstridsskri. Ränning röd av blod, väv blek som lik. Väv vävs om mäns tarmar. Slaktade skallar är varpsvikter. Blodiga spjut har vi som sländor. Järnbeslagen ram, pilar som vindor och svärd som skyttlar. Så skapas segers väv. Vi väver vi, ödesystrar, valplatsens väv. Skuld går att väva, hild och herrfjätter, gunn och geirskögul, bedragna svärd, spjut mot skada, sköldar skaka och hjälmgnagare brynjor bita. Vi vindar, valplatsens väv, främst för drottar, dömda daner, framåt vi går genom fienders hop, där vänner vistas, vi skiftar vapen. Vi vindar, valplatsens väv, och orubbligt sedan vi bistår bröder. Dystra daner bereds blodig bane. Svittjot stödjare fruktas framgent. vi vindar valplatsens väv. När spjutmän seglar mot finens folk, i stridens stund vi livslågor släcker, väljer de valda, vi likhämtar systrar. Arbetet vid vävstolen fortsatte under tystnad. När väven hade vuxit ännu några tum gick en av gårdskvinnorna ut. Snart följde ännu en, samt ännu en. Snart vävde bara Holmdis hennes döttrar. De fortsatte ännu ett tag. Det enda som hördes i dunklet var det rytmiska ljudet från vävstolen. Dunk, dunk, dunk. Dunk, dunk, dunk. Slagen haglade mot Olofs sköld och in i kroppen hamrade hjärtat oavbrutet. Måtte Gangl klara sig på egen hand, tänkte han, för nu hade han själv fullt upp med fienden, både nyanlända och de han förut haft att kämpa emot. Efter att Gangl försvunnit vände stridslyckan. Det danska skeppet låg snart fast i både för och akter. Det var större än något annat fartyg Gisla hade sett. Inte ens kung Eriks skepp kunde mäta sig med det, vare sig storlek eller prakt. I dess första ansatte ett drakhuvud. Skeppet var Esirs. Hans män svingade sig över relingen, få fram över däcken som Gangulf nyss hade tömt och dräpte många svear. I täten stred Esir själv. Han var fruktansvärd i strid och skicklig med vapen efter övning som späd ålder som kamp mot många man. Svitjods kämpar föll som sädesax vid skörd för danernas drott och hans utvalda män. Gisle och Geir sprog samman och såg Esir komma i samma stund som Gangulf sprang över relingen. Gangulf, skrek Geir så fort han förstod vart hans frände försvann. Vi måste bistå Gangulf, ja, sa Gisle, men då må vi röja väg genom skogen med män. Vissa skogar fäller man bättre med bågen med yxa. Sant, men vissa skogar är dödligt vådliga. Ska vi komma levande igenom det bäst vi röjer bland träden? Har du en båge? Visst har jag den. Samt grid, hur har du med Bane? Med Bane är det bra, han är törstig. Då verkar det värre med dina pilar, de är få. Det är sant, men de jag har kvar ska gagna gott. Geir tog skydd bakom relingen och siktade på fiendehärskaren. Om man kunde skjuta honom skulle stridslyckan vända. Avståndet var stort, det var skepp emellan och karar som kämpade. Det var ett långskott, men träffade han skulle det vara värt alla pilar han hade. Han andades lugnt, spände bågen och siktade. Danadrotten såg nästan ut att röra sig som en katt när han skiftade hugg med Svitjods kämpar. Det var något med hans sätt att hantera sitt svärd som Geir aldrig hade sett maken till. Han högg och stack som brukligt var, men han slog också med den gyllene svärdsknappen och skar med klingan som när man skivar bröd. Allt i en följd av rörelser utan slut. Men låg i drive vid hans fötter, något som även Geir kunde skönja över relingens kant. Vad han inte kunde se var däcksborden som var sölade med färskt och leverat blod, hala som glansgris i blidväder. Geir bidade frisikt. Vad som än hände ville han inte våda skjuta någon av sina egna. Alla hans sinnen var riktade mot målet, som pilens väg dit, omedvetet rabblande besvärjelser. Nu stod han fri. Och pilen flög. Esir kände stridens upphetsning. Än hade allt gått bra. Efter att ha röjt av flera av Svitjods skepp hade han styrt mot den största hopen av båtar. Vapenskrammel och skrän vittnade om hård kamp. När Esir såg en bärsärk röja av de danska båtarna tvekade han inte att blanda sig i leken. Men just som han skulle lägga till försvann karn i djupet. Han visste att bärsärkar kunde bli blinda av raseri, så blinda att de rent av blev klumpiga. Var detta en sån, tänkte han och drog på munnen. Ingen såg bärsärken komma upp igen. Gjorde han det visste alla vad som måste göras. Om inte, om karn hade simmat under ytan var det inte mycket att göra. Då var det bara att hoppas att han dök upp där någon av Esirs andra krigare kunde slakta honom. Esir arbetade sig målmedvetet genom motståndarna. Få kunde mäta sig med honom. Tillsammans med sina kämpar drev han Svitjods svin tillbaka bit för bit. Han såg blodet på däck och erinrade sig vikten av att stå stadigt. Man kunde lätt halka på sörliga däck eller snubbla överstupade män. Knappt hade han tänkt tanken förrän den inträffade. Inte honom själv utan en av hans män, men likväl med följde för honom. För att undvika ett hugg tog karnet språng åt sidan utan en tanke på halkan som rådde. När fötterna landade rakt i sörjan av blod och slamsyr stannade de inte utan fortsatte i den riktning de hade. Med fötterna först och resten av kroppen efter rände han rakt in i Esir som omedelbart tappade fotfästet också han. Denne landade ovanpå. Fördömde bofiklump, vad tror du att du sysslar med? Esirs ilska sprutade både i ögonen och mun och han fortsatte. Om inte Svitjodsfinen lyckas fälla mig ska väl för fan den inte du göra det? Sen blev han tyst. Och lika tyst föll mannen som hade stått bakom. Ur sidan på dennes hals stod en pil och blodet färgade stridsrocken. Det var inte meningen, började bofiklumpen medan de hastigt kom på fötter värjande sig med hugg och slag. Kanske inte din mening, men ödets. Den pilen var ämnad för mig. Hade du inte fällt mig, hade det gått för mig som för honom, sa han och nickade mot den fallne fränden. Jag tar tillbaka mina hårda ord. Det där hände för att det skulle. Du ska tack. Jag vill inget heller än att kämpa med dig. Se då upp för karn där, så att du kan fortsätta länge än. Se då upp själv, kung Esir, pilen kom därifrån. Esir vände sig om ditåt Bofi pekade, men såg ingen skytt. I samma stund fastnade en pil i hans sköld, och inte bara i skölden, han kände hur det brände till i underarmen. Hur är det, frågade Bofi medan han värjde sig. Det är något som sticks. Den pilen sitter ända in till rörbanden. Det är inte tid att göra något åt den nu. Låt den sitta. Den naglar mig ordentligt fast i skölden. Var har vi skytten? Däråt. Jag tror han hukar. Om du måste byta sköld då? Då om inte förr får jag väl dra ut den. Få fattig glogger bågskytt. Någon vill gissla mig med sina spetsiga spön. Geir hade tappat bort danen och stått i röran. Han hade sänt iväg sin pil, men karen föll innan pilen nådde fram. Den som fick den isen var någon annan. Nu var han röjd och skulle dra på sig uppmärksamhet om han fortsatte skjuta. Han spanade över relingen. När hövdingen dök upp igen sände han iväg ännu en pil. Han lanserade en träffa innan han hukade igen, dock bara i skölden. Geir plockade fram nästa pil och tecknade åt Gisle för att följa med. De smög bakom relingen, då och då spanande över kanten. Danadrotten talade med sina män allt medan de skiftade hugg med sviktjotskarlar. De är så vapenskickliga att de kan språka och strida på samma gång, tänkte Gisle. Den ene mannen var den som hade fällt sin kung. Den andra var stor och bar båge. Bågskytten saknade svärd och spjut, varför han mest måste värja sig med skölden när han inte sköt. Men nu spanade den efter någon, eller något, efter en av Svitjots bågskyttar. Får du skottläge? Kanske. Det är värt ett försök. Geir lade han sin pil, men såg i samma ögonblick att mannen med bågen redan siktade. Innan han hade hunnit förstå det hade Grid flugit upp framför honom och fått en pil i sig. Spetsen hade gått igenom men stannat en tumsbredd från hans panna. Utan Grid hade han nu haft ett hål i huvudet. Ner, skrek Gisle. Han där är en skarptyckt fan. Han vet att det är du som skjuter mot hans herre. Han vet att brukar båge. Huka dig, vi springer tillbaka. Vänta. Grid verkar ha egen vilja. Det var inte jag som fick upp henne. Det var hon som drog upp min arm så att jag fick skydd. Håll henne och skydda oss, så gör jag vad som krävs. Gör det väl, jag vill slippa bli pricka och pilhåll. Det kanske vi blir ändå. Och du, detta är min sista pil. Geir gav Grid till Gisle, som trädde henne över armen och la an. Medan han väntade på rätt läge såg han Olof och några andra män kämpa sig fram genom danerna mot dessa hövding. Där är Olof, sa Gisle. Tyst, och Geir, jag ser. Han koncentrerar sig på målet. Dunk! Där satt ännu en pil i Grid. Gisle förstod vad som hände först när pilen darrade i sköldranden. Du har rätt, Grid flyttar sig själv. Gisle såg förvånad på skölden. Se upp! Geir såg den danske skytten lägga an på nytt. Han bet ihop, höll andan och släppte pilen. Bågsträngen spann. Mycket hände nu samtidigt. En tredje pil borrades in i Grid. Gisle kände det som om armen var nära att bli dragen ur led när skölden for upp. Esir tog sig åt hjälmen ur vilken en pil stod ut innan han föll. Han dog utan att riktigt inse vad som hände. Olof klöv Gloggirs sköld. Och Gloggir hade inom ett ögonblick nästa pil på strängen. Den pekade på Olof som inte hade någonstans att ta vägen. Samtidigt som Gloggir släppte den hördes en smäll. Olof hade måttat mot Gloggir men bytte riktning medan högret föll. Istället skar han av Gloggirs spända bågsträng. Bågen fjädrade tillbaka och pilen föll platt till däcket istället för att träffa sitt mål. Nu började en ojämn kamp mellan Olof med bite och Gloggir med båge utan sträng. Eftersom bågen var längre lyckades Gloggir ge Olof några rediga rapp både här och där, men insåg snart det hopplösa i att piska en motståndare utrustad med svärd. Innan Olof hade hunnit måtta något hugg mot Gloggir var den redan borta, försvunnen in i det skyddande vimlet av sin egna. Gisle och Geir bytte ett ögonkast. Gisle läste triumf men också rädsla i broderns ögon, ty nu var pilarna slut. Pilar som de hittade var ofta skadade, andra satt fast i bord och tåg eller tog tid att karva loss ur lik. Nu måste Geir låta Gisle strida åt dem båda. Själv skulle han skydda sig och sin bror med Grid. Grid bytte bärare. Gisle tog ett hårdare tag om banen.